We sent thousands and thousands of shells up, but the whole harbor was so black we couldn't see the Japanese planes, and they couldn't see us.
Black from the fire.
From the Arizona smoke and other ships that were bombed and on Battleship Row.
So that was the view you had?
The black, just the black filth smoke. You couldn't see nothing, just all black. From the oil, the water was burning, you know, with the oil. Men were screaming, and the ones that were trying to save their lives, you know.
Förödelsen var enorm. De amerikanska fartygen hade legat utan skyddande torpednät i hamnen. Den amerikanska nationen var chockad. Och på land var förstörelsen och förlusterna stora. Den 17-årige Charles såg vänner dö. Efter reparationer av Merlin var han ute flera år i Stilla havet och deltog i anfall mot japanska öar och mot Gilbert och Marshallöarna. Och så en dag.
In 1944, we were torpedoed in Saipan. I saw the plane coming over. It took off the bow of the ship, the port bow. Mm-hmm. Threw me up in the air about 30 feet. And 50,000 gallons of gasoline, aviation gasoline, rushed out into the water. And I thought that was it. The whole thing was going to go up, but nobody was smoking. That's very fortunate. That's unusual to say that, but it really happened. Very unusual, I remember that. And so then... We enlisted, took us 3 weeks to get back to Long Beach, back to the United States, and we enlisted, and we took out a lot of water, almost didn't make it because we were so badly enlisted. The torpedo did so much damage, and then, believe it or not, they wanted to put me on a destroyer. You reassigned me, imagine that, and I had all of this 4 years of battle in the Pacific, and imagine that, and they wanted me to go back out again, and I went to the hospital and talked to a doctor. I said, you know, I can't take this. You know, this is too much. It's Pearl Harbor and all these islands and bombings and strafings and trying to kill me here and there. And he looked at my records and said, no, son. He said, you're not going out again.
Det här är Eva Mataya, världens bästa kvinnliga biljardspelare. Hon är den vackraste också, säger amerikanska journalister i ett land där skönhet inte är oviktig. Det här är hennes spel, 9-bollarsbiljard. Hon kommer från Gävle men bor i nordstaten Michigan i USA. Av USAs 14 miljoner kvinnliga biljardspelare står Eva högst upp på rankinglistan. New York Times och Sports Illustrated har skrivit om henne och hon har uppträtt i de stora pratprogrammen i tv som de kvinnliga biljardspelarnas ansikte utåt. Det är inte dåligt marscherat av en idrottstokig jänta från Gävle som började spela biljard när hon var 14 och stack till USA när hon var 17 för att spela biljard.
Ja, det här går ju fantastiskt, Eva. Jag bara står imponerad. Men jag undrar, inte så mycket över din skicklighet idag, men vad var det som fick en 14-årig flicka i Gävle att bli fascinerad av biljard?
Min storebror Mats spelade biljard lite grann, han och hans kompis. Och jag och min kompis följde med dem till biljard en dag. Jag spelade många olika sporter då, lite grann. Basket och fotboll som målvakt.
Idrottsintresserad?
Ja, det har alltid varit. Så att jag började spela biljard och tyckte det var fascinerande från första början. Det är lite grann som schack, så att man måste alltid lösa ett problem, men samtidigt måste man utföra det också. Så att,
ja. Det är en lite tankesport?
Ja, definitivt. Oh, ja.
Men sen då? 14-åringen blev ganska bra i biljard och stack utomlands som 17-åring.
Mm-hmm. Jag...
Det var tufft.
Det var tufft. I början var det hemskt. Jag var 17 år när jag kom hit och min mor och far var inte så lyckliga över att jag skulle spela biljard från första början i USA, att flytta hit och bo här. Men jag träffade min före detta man och jag trivdes här från första början och så fick jag spela biljard på heltid. Så att...
Livet lekte?
Ja, jag var lite vild skulle jag tro när jag var i tonåren, så jag tyckte det här skulle vara något roligt att göra. Och sen så jag växte fast här mer eller mindre.
Du är alltså biljardspelare och du är missionär och så är ensamstående mamma. Jag är missionär för biljarden, tycker jag. Det är ganska mycket.
Ja, det har varit lite mycket nu sista två åren, så nu ska jag ta det lite lugnare. Men samtidigt så är alla avdelningar, om man säger det, är värt det. Naturligtvis är min dotter går nummer ett, men samtidigt det här att göra någonting för biljard nu och se att sporten går dit vi känner att den hör hemma. Plus det är alltid för mig personligen längst in i hjärtat, så att hålla sig nummer ett och spela bra biljard är det som
ännu mer spännande saker är på gång.
Ja, det är efter den här New York Times Magazine artikeln då kom ut, så fick jag erbjudande från många olika producenter, en eller annan, bland annat Warner Brothers. Och det ser ut nu som de ska göra en film om mitt liv, så jag sa det att jag är inte gammal nog för det här, så jag väntar några år. Men jag tror det är en hemskt positiv sak för biljard, definitivt, för både Color of Money och The Hustler gjorde hemskt mycket för själva sporten och fick mer corporate liksom utifrån, sponsorer och sånt där.
Ja, du började spela här och du har lagt i 4 båda.
4 hittills, ja. Vi spelar 9-ball på de professionella tävlingarna nu, som det är alltså med de 9 bollar, och den enda bollen du får poäng för är 9, och du måste ju träffa bollarna i nummerordning.
Och det har gått bra för dig?
Det har gått bra.
Väldigt bra.
Ja.
Ska vi få se på fortsättningen?
Ja, det kan vi göra. Se om vi kan göra det
här. Och Eva, när du nu håller på att spela här så måste du planera för nästa boll och se till att den vita hamnar på ett bra ställe.
Precis, men inte bara det, utan oftast när du spelar biljardet så du tänker cirka 3-4 bollar framöver, så att du håller på den rätta sidan om bollarna hela tiden. Så en boll till. Det är bara, som jag sa, det är bara 9 som ger poäng i 9 boll. Så hittills allting vara rätt så värdelöst. Det är bara den bollen som ger poäng.
Men där ligger den bra.
Där ligger den rätt så bra. Så. 1-0 till mig. Din tur.
Vad ska du göra nu då, Eva?
Det här är en trickstöt. Vi ska göra 6 bollar i en stöt.
Ja, det har gått bra för Eva Mattaja sen vi gjorde det här reportaget. Hon har visserligen lämnat Michigan och flyttat till östkusten, men där trivs hon alldeles utmärkt. Och hon har också hjälpt oss att göra 3 speciella reportage och program med Eva som huvudfigur. Svenskarna spred sig i USA över hela landet. Och en grupp svenskar hamnade i Kansas. Det var en grupp från Värmland som var ledda av en präst som hette Olof Olsson. De slog sig ner på mitt på prärien. Och där växte en stad upp som heter Lindsborg. Och det är det svenskaste man kan tänka sig i USA idag. Där är det svenska flaggor och dalahästar och svenska namn och svensk mat. Men nu ska vi titta lite på hur det började. För det var inte så guldkantat när värmlänningarna först kom till Kansas och skulle skaffa sig en bostad.
Sommaren 1868 kom Gustav och Maria Höglund från Färnebo i Värmland hit till Smoky Valley. Då såg inte Smoky Valley ut som det ser ut idag. Det fanns inga träd här ute på prärien, utan prärien var täckt av 2 meter högt gräs, och längs åarna fanns en del buskvegetation. Att livet var hårt för de svenska pionjärerna när de kom hit ut på prärien, det vet vi. Riktigt hur hårt och tungt de levde förstår vi kanske när vi tittar på hur de löste bostadsfrågan. Avsaknaden på träd gjorde att det inte gick att bygga hus, utan istället fick Gustav och Maria Höglund gräva sig en grop. Gustav och Maria byggde en grop som nästan är av lyxklass. Den har både stengolv och stenväggar. De flesta började med att bo i gropar som var helt av jord. Och det gjorde att när det regnade så rann jorden och smutsen ner efter sidorna. De ställde sin vagn tvärs över gropen. Och från sidorna på vagnen så hängde de ner canvas eller säckväv till skydd mot regn och stormar. Ingången till Gustav och Marias grop ligger rakt i öster. Det gjorde att de fick in morgonsol samtidigt som de slapp vintrarnas isande stormar från nordväst och somrarnas hemska sandstormar från sydväst. Stenbänkarna var både sittplatser och sovplatser. Och mitt på golvet så hade Gustav och Maria säkert sin amerikakoffert. Där i kunde de förvara mat och andra saker, och de kunde även använda kofferten som köksbord. Här på prärien så bodde den vänliga Kamsa-indianstammen, och Gustav och Maria fick säkert flera besök av indianer. Mindre välkomna besökare var säkert de prärievargar, skallerormar och andra ganska farliga djur som kom ner i gropen. Gustav och Maria Höglund från Färnebo i Värmland bodde de två första åren i Amerika i den här gropen. De byggde under tiden ett stenhus över gropen, och när de flyttade in i sitt nya hem så blev den här gropen istället en jordkällare.
Bilderna på väggarna berättar om Cranbrookskolans tillkomst, om dess första rektor och arkitekt, finländaren Eliel Saarinen, som tillsammans med sin fru övertalade just Carl Milles att komma hit. Och Carl Milles undervisade här i 20 år, och han arbetade dessutom i sin studio med skulpturer för både Sverige och USA. Här är förlagan till den väldiga Orfeus-statyn i Stockholm. Ja, nu står vi vid en skulptur som är speciell för Cranbrook. Gregory, could you please tell me the story about this sculpture?
Sure. This is the Jonah Fountain, which of course tells the biblical tale of Jonah and the whale. Although there are over 60 works by Carl Milles located on the grounds at Cranbrook as well as in the museum, this is the only one that was made here at Cranbrook specifically for Cranbrook. It was originally designed to be included on the grounds of Kingswood School for Girls, the girls' high school here at Cranbrook. However, it was decided by the trustees of Kingswood that the subject matter was perhaps not appropriate for a girls' high school, and so it was relocated here on the Art Academy grounds at the end of Academy Way. It overlooks the Lake Jonah, which is the swimming pool used by the people here at Cranbrook.
Här bodde Milles i 20 år i denna engelsk-inspirerade miljö som Saarinen skapade. Och överallt ser vi idag Milles statyer på universitetsområdet. Carl Milles lever i allra högsta grad här vid Cranbrook Art Museum i Detroit. tyckte att det var fantastiskt att gå och titta på Carl Milles alla underbara skulpturer i USA. Och vi var förstås lite stolta när vi tittade på dem. Och det var vi när vi var i New York också och gjorde ett reportage om en flicka som heter Lisa Rowe. En ung svenskättling som uppträdde på världens största scen. Lisa Rowe har huvudrollen i julspektaklet på Radio City Music Hall. Och nu ska vi titta på denna flicka som dansar som en elva. Får applåder av 6 000 personer i Radio City Music Hall. Mamma Åsa, som också dansat ballett, kommer från Sverige och pappa är amerikansk diplomat. Men hur kommer det sig att Lisa fått huvudrollen i den här julshowen?
Ja, alltså, jag har en agent som ringde upp mig en dag och han frågade om jag kunde dansa på två, så jag sa ja. Han frågade mig om jag var under 1,50 och så sa jag ja. Och så skickade han mig ut till Radio City, var på morgonen jag dansade själv och jag sjöng. Och sen så bad de mig komma tillbaka klockan 4 på eftermiddagen. Och där fanns det 8 andra flickor. Och vi lärde oss små bitar från nötknäpparen. Och sen nästa dag så ringde de upp och de sa att de skulle vilja att jag dansade i showen.
Vad sa du då?
Ja, jag var inte där när de ringde upp, men min mamma svarade. Och hon, när jag kom hem från skolan, så sa hon att de ville att jag skulle dansa här på Radio City. Så jag blev väldigt glad, jag var väldigt exciterad.
Artist. Han är född i Mora. Hans pappa kom från Grebbestad och mamma från Norge. Han heter Jerome Karlsson. Jerome växte upp på en enkel lantgård och lärde sig mjölka och fick arbeta med att rensa sten från fälten. Men det var sången och musiken som var viktiga. Pojken som lämnade bondgården har sjungit in flera LP, singelskivor och kassetter och han har dessutom fått en guldskiva. Och han har sjungit för den amerikanska presidentens fru, Barbara Bush. Och för presidenten George Bush. Och han har sjungit för den amerikanska överbefälhavaren Colin Powell. Jerome växte upp i Mora i Minnesota i USA. Idag äger han 3 stora företag och han sjunger och spelar fortfarande. Jerome, som varit i Sverige, har bland annat skrivit en sång om Mora. Remember all we went through, we finally said goodbye. The distance and the loneliness, sometimes I cried and cried. I loved you so, oh don't you know, need you right here by my side. Oh Mora. Jerome, when did you start singing?
Down in the barn milking the cows. The radio was on and it was a place to sing along. And then in high school, in some operettas, Gilbert and Sullivan. And then in college, eventually singing six nights a week while going to college, professionally. Very busy.
What kind of music was that?
That was all pop music. It was a nightclub, and we had a group of eight. We called it the Edgewater Eight. And we put a new show on every 3 weeks. And then from there to Chicago, where I sang at In the Round theaters and did musicals. Music Man, Unsinkable Molly Brown, those kinds of things.
So you made a living performing?
Yes, I did for a few years. And then I started this business.
But you never stopped singing?
No, singing is my first love. And I have stayed with it. I have practiced not as much as I should, but enough. And I began to write music in the early 80s and found that I enjoyed that. And I began then to sing and record some of my own music.
Jeromes far utackorderade som 10-årig arbetskraft till bönder på västkusten i Sverige och emigrerade till USA i 20-årsåldern. Jerome fick chansen att studera och driver nu tre stora företag i staden Chanhassen utanför Minneapolis i Minnesota. Mamman lever fortfarande på farmen. Jerome är en framgångsrik företagare och han låter företagen betala för barndaghem för de anställdas barn. Föräldrarna kan alltså besöka barnen på lunchrasterna. Musiken är fortfarande mycket viktig för Jerome. Han sjunger, skriver och komponerar. Och har bland annat skrivit en del patriotiska sånger.
Well, there are a lot of American flags. And of course, if you notice in the background, you'll see this beautiful blue wall with yellow pillars, which reminds you of the Swedish flag.
Jerome har flera musikaliska projekt på gång. Han har just sjungit in 26 religiösa sånger på två kassetter. Det var hans mamma som inspirerade honom till det och som gav honom önskelista på låtar. Och svenska O store Gud och en sång av Lina Sandell finns med. Det är ett av hans projekt.
Yes, and another is called Gin. And in this country there is a very popular card game called Gin or Gin Rummy. And I have written, or I am in the middle of writing, a musical about four middle-aged men who get together a few times a year to play gin and really to talk to one another about their lives and what's going on. And so I hope that within 12 to maybe 15 months to actually have this musical on stage somewhere in the Twin Cities area, maybe in Sweden.
Ja, i Sverige kanske. För Jerome vill komma till Sverige och sjunga. Gärna en midsommar, säger han. Jerome har spelat in många skivor. Och när jag fick den första skivan med dig, Jerome, så fastnade jag för sången du skrivit om Mora. Hur är det? Den går nu.
The chorus is like the waves of the ocean. You mesmerize me. Drifting in your arms is where I should be. So it's a love song as well.
Ja, nu återstår att se om de alerta jubileumsfirarna i Dalarna lyckas locka över Jerome Karlsson till 150-årsfirandet i Dalarna i sommar. Någonting är på gång, det vet jag. När vi reser så träffar vi på svenskättlingar på de mest otänkbara platser. Och nu så ska du få vara med på en resa till Alaska, mitt ute på tundran. I en liten Eskimo-by, ja, där kan man väl inte träffa på svenska ättlingar. Och nu har du kommit nästan till världens ände. Du har kommit till en liten plats som heter Golovin i norra Alaska. Den ligger ute efter kusten och här regnade och blåser det nästan på för jämnan. Och när mitt team och jag gick runt här i Golovin där det bor 150 personer så stannade vi till vid en liten kyrka som håller på att byggas, Covenant Church. Och vi gick in och pratade med dem som arbetar där, frågade vad de heter och var de kommer ifrån.
Och när vi gjorde det, ja, då gjorde vi faktiskt stora ögon och öron. För när vi gör såna här saker, då kan vi konstatera att världen är bra liten. So, what's your name?
My name is Bob Lindquist.
From?
From Easton, Connecticut.
And your relatives?
Where did they come from, you mean?
Yeah.
Jönköping, where my grandmother came from, and my grandfather came from Göteborg.
Hmm. Been there?
I've been to Jönköping. I'd like to go back with my wife sometime.
Mm-hmm. And what about Golovin?
Golovin is a real nice place if you like the North Country.
Yeah.
But we've had a lot of fun here working wonderful people in this town, and we've been volunteering to help build this church.
What's your name?
Dexter Walter.
Doesn't sound very Swedish or Norwegian.
No, no, but on my grandmother's side, they came from Värmland. So I have some Swedish ancestry mm-hmm. back there.
Been to Scandinavia?
No, I haven't. Oh. I'd like to go sometime.
Yeah, you're welcome.
Okay.
My name is Pat Chaffin. I am from Spring Hill, Florida. I do not have a Scandinavian background, but I have three sons that each spent a year study in Sweden.
In Sweden? Why in Sweden?
I think they wanted to experience Swedish culture, primarily.
That's quite a change from Florida.
Drastic.
Okay, and the young gentleman over here.
My name is Carl Lindquist, and I'm from Easton, Connecticut also. You met my father, Bob. And just up here for a couple weeks, enjoying the weather.
Yeah. Have you any experiences from the other sea of the Atlantic Ocean?
Yes, I travel around Europe a little bit, and a little bit in Scandinavia, too.
Coming back?
Sometime, yeah.
And the gentleman over here?
Paul Gustafson from Ferndale, Washington. And my father came from Vendel, Sweden.
Where is that?
Oh, north of Uppsala. And I visited there in 1984 with part of my family and had a wonderful time. But we're having a wonderful time here in Golovin, too.
Shivering. Well, you're building a nice church.
Yeah, we're trying. Mm-hmm. And it is nice. And all for the glory of God.
And the young lady over here.
Hello, my name is Marian Raza, and I live in Keene, New Hampshire. And my mother is Swedish, and both my grandparents are from Sweden. And I don't know what town they're from. But
you don't know?
No, I don't know.
I haven't tried to find out.
Some of my relatives have visited Sweden, and they have visited some of our relatives, but I have not yet. I would like to someday.
Mm-hmm. Well, you said not yet, so that sounds good for us. And next gentleman.
My name is Dennis Swanson. I'm from Mount Vernon, Washington. And my grandparents were from Värmland. They came over here when they were teenagers.
Did they meet before they went over here?
I believe they did. I don't know too much about the history of the family. My parents have been to Sweden a couple of times now, so they tell me stories. I've never been there. I've never been east of the Mississippi River.
Is that true?
That's right.
Well,
someday.
Someday. Well, if you enjoy it west of Mississippi, why go anywhere else?
See the world.
Right. And the last gentleman over here.
My name is Paul Anderson, and I live in Fairfield, Connecticut. But my father was born in Kopparberg in Sweden, and my mother in Norway. But my daughter went to Sweden for a junior year in college, and then met the young man and married and lived there for 10 years down in Malmö. So we've been back and forth half a dozen times. And in fact, I was there just about 6 weeks ago. Had a fantastic time in Sweden and Norway, and found the weather in the North Cape and Kirkenes just like Golovin.
Ja, yeah, that's true.
Jag tänker att missionsförbundare från hela USA kan samlas på en liten plats i Alaska, och att vi råkar vara där just då. Under våra resor så har vi träffat svenska skådespelare, artister och underhållare. Och det är imponerande att träffa dem och se deras professionalism. Men sen så finns det en person som är unik, tycker jag. Och det är Arnold Lindberg, som pratar sin Jönköpingsdialekt trots att han har varit i USA i 40 år. Och som, han är den enda faktiskt, som kan alla 17 verserna när någon börjar sjunga en Evert Taube-melodi. Eller när någon tar upp första versen i ett skillingtryck. Ja, då kan Arnold alla 22 verserna. Nu ska du få träffa Arnold Lindberg.
Det är synd att det är så stora kärnor i de andra, så skulle man ju kunna göra sylt i grejer de här. Mm-hmm. Eller kanske man kan göra det i alla fall.
Nu när du är pensionär kan du göra vad som helst.
Så lever Arnold och Eira Lindberg nu. De utvandrade 1951 och Arnold anställdes av Walt Disney efter att ha arbetat på småindustrier i Kalifornien i 3 år.
Och vilken underbar trädgård med apelsiner och papaya. Äter ni av den?
Jajamensan, vi äter frukt. Papaya är frukt så gott som varenda dag. För frukost. Eira, hon skär upp i små bitar, en eller två av dem. Det anses och påstås att det är också väldigt hälsosamt frukt att äta.
Det var avskedsresan från Jönköping 1951.
Där ni står på järnvägsstationen?
Yes.
Ja.
Blommor runt halsen och... Vem är det som står där nere då, lillpojken?
Det är Robert. Han var 2 år gammal.
Då skulle ni ut i det okända.
Jaha.
Ja, det var det faktiskt. Det var okänt. Den här grabben som är här, det är Ingvar Fällskog. Han är Agneta Fällskogs pappa.
Jaha.
Vi höll ihop i ganska många år och sjöng tillsammans. Det här är roligt.
Många andra bilder som är roliga. Jag tänkte på den här med... Det här är en del av de verkstäder som Arnold chefat över. Med hårda nypor och ett varmt hjärta.
Arnold!
Hi Mary, how are you doing?
How are you? I missed you at your party.
Oh, that was too bad. That was a heck of a party. It was really great. You should have been there.
I'm gonna miss you here.
Well, I'm gonna miss you too.
All of Disney's gonna miss you.
You think so?
Yes, I think so.
Pretty big.
Yeah. Yeah.
Mm-hmm. And heavy.
Yeah.
It looks like a tank.
Yeah, I guess they want it strong.
Yeah, might as well.
Want it to last a while, yeah.
Yeah, I hope so. I hope you're right. Hi, Jackie.
Hello.
Det här är ju fantastiskt att ni handmålar papperskorgar.
Ja, du, det är, vi tar ju hand om allting här på Walt Disney World i allra minsta detalj. Och det är lika värdefullt att måla en papperskorg som det måla en karusellhäst till exempel. Det är ju samma värde när det kommer till show.
Hur ofta gör de det här?
Vi gör ungefär 2000, kanske 2200 varje år.
Det här är Arnolds miljö. Här går han alltså och tittar på allt som han varit med om att bygga upp. Disneyfigurerna som vandrar runt på området har masker från hans verkstad till exempel. Han har ett stort intresse också, sången. Han har sjungit med storband och små orkester. Och det tycks som om man kan varenda melodi.
Trick, delight, fantastic, on the sidewalks of New York.
Ja, Arnold. Nu är vi här, Disney World. 40 år av ditt liv har du ägnat åt Walt Disney och hans organisationer.
Ja, det har du faktiskt. När man ser tillbaka på 40 år så ser det inte så långt ut. För det är, jag känner mig precis som igår när jag började arbeta. Men det är klart att när du tittar på vad som är runt oss här så är det ju ofattbart mycket. Hur många arbetstimmar, hur många nätter man har varit här och sett att allting är i ordning. Så det är en väldigt väldigt god känsla som jag lämnar det här företaget.
Amerikabåten lägger ut till fjärran landen går. Det är ut i en tung minut som emigranten står. Hans tankar drar till svunna dagar och dem han lämnat kvar. Farväl mitt fosterland, farväl min barndomstrand.
Arnolds föräldrar emigrerade och lämnade sin femårige son hos mormor och morfar. Hos dem växte han upp och han utbildade sig till verkstadsarbetare. Diplomen har han kvar och han blir förman och mormor var stolt över sin Arnold.
Och jag lovade henne att jag skulle aldrig åka till Amerika så länge hon var i livet.
För det fanns de som drog i dig och ville att du skulle komma över.
Ja, mina föräldrar gjorde det. De ville jag skulle komma hit. Men jag har tänkt många gånger på vad som har hänt till mig egentligen. Första gången de ville jag skulle komma över var 1937. Om jag hade följt med tillbaks, oavsett vad jag hade lovat henne, så kanske jag hade varit ute i första världskriget.
Andra världskriget.
Andra världskriget. Och om jag hade flyttat tillbaka 1948, men då var jag redan gift och hade en son, så kanske jag hade blivit uttagen i Koreakriget. Så det, någonstans där så ligger det en skyddande ängel, som man så säger.
Löftet till mormor, det var starkt.
Ja, det uppfyllde jag också. Hon dog i april, tror jag, 1951 och vi åkte i juli.
Då var du färdig för Amerika.
Då var jag färdig.
Arnold från Husqvarna har konstruerat farkoster för Disney som registrerat hos amerikanska patentverket. Och naturligtvis har han fått mängder av utmärkelser av Disney-företaget.
Den sista strimman av den kust där han som barn har lekt försvinner nu där borta just hans sinnesstäm så vek. Den skumma blick till rosen gick som han till avsked fick. Farväl mitt fosterland, farväl min barndomstrand. Var än i världen möter mig, jag aldrig glömmer dig. Farväl min mor och far, det käraste jag har. Farväl min egen lilla vän, när skall vi ses igen?
Ja, du kanske har sett några av de här reportagen vi har visat eftersom de har sänds i Café Örebro, Hallå Sverige och Sommarnöjet Örebro tidigare. Men nu kom det ett reportage som du inte har sett. Nu ska du få träffa en person som jobbar fortfarande, han är drygt 70 och som är uppvuxen, född och uppvuxen i New Sweden, Texas. Hans föräldrar var svenskar och han lärde sig prata svenska av dem. Du ska få träffa Leonard i hans frisersalong i Austin, Texas.
Hur kommer det sig att du pratar så bra svenska?
Men jag tror jag inte pratar bra. Det är dåligt när jag pratar svenska. Du vet, ni pratar inte så mycket, det förglömmer för jämna. Men när jag var i Sverige den här dagen, då kommer det bakas. Det pratar då. Men ni hör, när ni hör svenska pratar så då kommer det bakas.
Men vem lärde dig?
Det var min moder lärde mig när jag var liten då. Men vi pratade svenska fyra ämnena hemma när jag var liten. Så jag gick till skolan. Så kan vi sluta då lite. Talka engelska hemma då. Men när min mor levde så får vi prata för jämna då.
Var växte du upp?
Va?
Var växte du upp?
Oh, det är en plats där det heter Nysviden. Det är många svenskar där ute. Men inte nu. Det har lämnat, men det har en stor kyrka där ute. Men det här skolan när med i New Sweden. Det kallar, hur säger det, New Svenska, huh?
Har du några förbindelser med Sverige idag?
Ja.
Har du några connections, förbindelser
med Sverige? Ja, jag har många släktingar. Den första gången jag gick i 1-2. Då jag hade 14 kusiner, det har det. Och så min mors syster lever då. Måste Elin lever då. Men hon dog 1-5. Men alla mina kusiner kan inte tala engelska då. Jag får tala svenska när jag är i Sverige. Men det går dåligt då. Men jag får tala svenska då.
Leonard, I'm going to ask you about most people in Sweden that would have retired when they were 65. Why? But you continue working.
But see, when I'm trying to think about quitting, my friends means lots to me.
Well,
you know.
Yeah, but you can't help. You know, you're losing all your friends.
I know, but I mean, you know, and then besides, I can use that little extra money too. You know, but you know, my customers have gotten to be friends. It's just more than just.
Men där, Leonard, har du svaret på din fråga.
Huh?
Där har du svaret på min fråga om att pensionera sig. Du vill stanna för att träffa dina vänner.
Oh, I see you getting hit here. Okay, Tommy. All right.
That did pretty good.
You did pretty good? Okay.
Ja, det var ett besök i Texas det.